I veckan startade Taxiterapeuterna. Det är ett projekt som genomförs av Taxi Stockholm och som ska få människor att mitt i all storstadsstress stanna upp och prata om vad som tynger hjärtat. Eller stanna upp och stanna upp. Man tar ju det mitt i farten. Hej!
Mia.
Caroline.
Hej.
Trevligt. Ja.
Berätta.
Okej. Jag lider inte av hypokondri. Ingenting sånt där. Däremot så är jag rädd att en ond bråd död.
I en olycka? Är du rädd för liksom att det ska ske en bilolycka eller en brand eller något sånt där?
Jo, brand. Brand är jag rädd för. Alltså, det här tänker jag ju knappt på. Men jag går ju och kollar lampor, ljus, jag kollar spis, jag kollar allt möjligt. Även när jag väljer lägenhet så kollar jag liksom hur lätthanterligt är det här. För jag har ju haft en släng av OCD. Liksom. Mm. Inte diagnostiserad, men ser till att saker och ting är släckt och låst gärna två gånger. Mm. Ifall det inte hjälpte första gången.
Och gör du det när du går hemifrån? Kollar du spisen och lamporna? Drar du ut sladdar och laddare och sånt där?
Ja, absolut. Ja. Mia Fahlén som åker med mig är utbildad terapeut med KBT, alltså kognitiv beteendeterapiinriktning. Hon tycker att det här är ett intressant projekt, även om hon inte kan dra några stora slutsatser så här första dagen projektet är igång.
Man åker taxi, men den här gången gör jag det med en terapeut, så jag också får passa på att prata om den här grejen som ligger över mig. Det är en bonus som erbjuds den här veckan och min förhoppning är ju att de som hoppar in i bilen ska tycka att det var en bonus. Att de ska ta med sig någonting härifrån. Vara lite klarare eller lite tydligare kring någonting. Eller tycka att de har fått någon slags hjälp. Men jag tycker ju personligen att det är jätteroligt att träffa nya människor. Och jag tycker ju att det här är spännande. Att det kommer in en person i bilen. Och sen är en utmaning för mig att så fort som möjligt förstå vad är det du vill få ut av den här taxituren. Vad är det jag ska göra så att jag kan ge dig så mycket som möjligt på den här lilla tiden. Så att du får svar på dina frågor eller i alla fall en tanke om dina frågor.
Taxibilen kör runt i Enskede. En miljö av duggregnsblöt asfalt passerar förbi på andra sidan fönsterglaset. Vi pratar om rädslor och då specifikt mina rädslor. Jag har börjat släppa garden och efter drygt 15 minuters samtal så flödar nu orden.
Och har det hänt någon gång att du har upptäckt att spisen har varit på?
En gång så glömde jag en plattång på en plastlaminatmatta. Ja. Och så var jag ute till klockan 3 på natten och kom hem och det luktade bränt.
Och hade det börjat brinna?
Nej.
Så det gick bra?
Det gick bra.
Var mattan förstörd?
Ja.
Så att du var tvungen att lägga om golvet?
Nej, jag gömde det. Det var på ett internatboende.
Nej, men för det mesta är det nämligen så att folk har inte, de kanske har glömt spisen på någon gång och sen märkte de det, men det har inte hänt någon katastrof. Så man gör de här grejerna inte för att det har hänt någonting utan för att man har tankar om att det skulle kunna hända någonting.
Absolut.
Man kanske hör talas om, fast det kan också vara väldigt avlägset, någon som kände någon som kände någon som kände någon som den där brann. Men sådana historier och vi läser i media och sådär, det brukar vi ha en förmåga att haka upp oss på. Och när vi gör det så ökar vi liksom, vi tror att det är mer sannolikt än vad det är. Så att vi håller på att kolla för en massa saker som inte är speciellt sannolika. Problemet med att kolla, det är att ju mer du kollar, ju osäkrare blir du.
Absolut, det kan jag helt och fullt hålla med om.
Det håller du med om, det känner du igen. Man gjorde en jätteintressant studie faktiskt med studenter, jag tror det var i USA. Där man tog en grupp studenter som inte skulle kolla sin ytterdörr och så hade man en grupp studenter som skulle känna på dörren 10 gånger. Det var den enda instruktionen. Men den gruppen som fick uppgift att känna på dörren 10 gånger, de blev signifikant mycket mer oroliga och upptagna av inbrott och olåsta dörrar än den gruppen som inte kollade.
Ja.
Det är en väldigt ond cirkel man lätt kan hamna i. Och man kan bli osäker. Kolla det ordentligt. Titta det ordentligt på spisen. Kanske gå och kolla en gång till. Och så kan man fastna i det där. Känner du igen det?
Jätteväl.
När vi jobbar med det. När det har gått så långt att det faktiskt blir ett problem. Att man mår dåligt av det. Att man fastnar. Att det tar mycket tid. Eller att man... Det känns jobbigt att gå hemifrån. För en del är det inte så jobbigt att gå hemifrån till jobbet. Men däremot blir det jättejobbigt när man ska åka på semester. Eller vara borta över helgen och sådär. Då övar vi helt enkelt på att stå ut i ovissheten, att inte riktigt veta. Man sätter till exempel på alla plattorna och sen stänger man av dem och sen går man direkt ut. Eller man låser dörren, men hur osäker man än känner sig så känner man inte på dörren, utan man går. Och då är det på samma sätt som med undvikandet som vi pratade om, att det kommer kännas jobbigt i stunden, men det obehaget på sikt kommer man bli mindre och mindre orolig.
Jag har faktiskt testat det. Mm. Nu det senaste halvåret så har jag varit med om kanske mellan 2 och 3 sådana gånger när jag känner att kände jag verkligen på dörren.
Mm.
Och jag kommer på det halvvägs till jobbet och bara tänker in och ut. Bara så här, kändes det i handen när jag gick hemifrån? Kändes det som att jag precis hade liksom känt? Hade jag nycklarna i handen när jag gick ner genom hissen?
Mm.
Och de där tankarna, de ger ju ingenting överhuvudtaget.
Nej. Åkte du tillbaka?
Nej.
Nej,
för att då hade jag bestämt mig för att, men hur var det de gångerna då jag verkligen åkte tillbaka? Alltså, vad bidrog det till i det långa loppet? Jo, men det var kanske att jag kände sådär en gång i veckan istället.
Ja.
För det var det som var den onda cirkeln. Att när jag hade gjort det så blev det mer. Mm. Och då så tänkte jag att, ja men okej, nu har det hänt 2 gånger på ett halvår. Jag står hellre emot det här nu än känner ovisshet mycket oftare senare.
Superklokt, vilken jättebra iakttagelse. Och det stämmer ju helt överens med det som vi ser i, har sett i forskningen och hur vi jobbar med de här problemen. Och det där gäller ju all möjlig sorts oro.
Taxin rullar in vid ankomstplatsen och den här stunden samtal är över. Men Mia rullar vidare till en annan plats i Stockholm för ett annat samtal.
Vad jag tänker att vi har haft är en liten guidande samtal kring vilka olika strategier du skulle kunna använda för att ta dig i olika riktningar. Men för att vi skulle kunna kalla det en behandling, då skulle vi behöva göra en lite mer fulltecknad liksom, analys och bedömning. Och sen så skulle vi sätta upp olika mål och så skulle vi jobba mot dem med hemuppgifter och liksom uppföljning.
Men vilka människor rekommenderar du det här formatet till?
Jag har svårt att begränsa mig till vem som ska stiga in i taxin. Jag tänker, har man ett stort komplext problem, då kanske jag kan guida vidare. Vart kan man vända sig? Hur funkar vården? Var kan man få psykologstöd och sådär? Och är det ett lite begränsat problem så kan vi hjälpas åt att titta på det. Och så kanske jag kan komma med några kloka idéer, förhoppningsvis.
Men pratar folk? Alltså, när man sitter i ett rum med en psykolog så är det oftast bara 2 personer. Här är det faktiskt 3 personer.
Mm. Det är det. Så det är ju en grej man får köpa. Det jag har förstått av de taxichaufförerna jag åkt med nu och pratat mycket med i med det här projektet, det är att de har hört nästan allt. Dels berättar folk en massa privata saker så att de är ganska luttrade i det. Och dels så är de ju vana vid att det sitter folk i baksätet och pratar en massa privat saker eller affärsmöten och allt möjligt som de inte fokusera på, utan kanske helt enkelt stänger av och koncentrerar sig på körningen. Men sen är en sak som jag inte heller hade förstått innan, det är att i alla fall hos Taxi Stockholm så har alla deras förare sagt sekretessavtal. Så inte bara i det här projektet utan även i vanliga fall när man åker i de här taxibilarna.
Hon tror inte bara att det är ett behov som finns hos människor att kunna prata om saker i sin vardag, utan hon tror också att det här projektet ligger i tiden.
Folk är inte så rädda att säga så här, men jag går hos psykolog eller jag har gått i en terapi, och det är inte så himla konstigt. Jag träffar nu för tiden också ganska ofta patienter som säger, ja men jag säger till min arbetsgivare att jag går i KBT så jag får gå en gång i veckan från jobbet. Att det är inte som det har varit historiskt, har det ju varit väldigt hysch-hysch. Men det blir mindre och mindre farligt att erkänna det.
Tror du att det här hade funkat för 10 år sedan?
Nej, inte säkert att jag hade gjort det. Eller kanske för 20 år sedan. Nej, men du säger något jätteviktigt. Det blir mer och mer accepterat. Det är också väldigt, ganska många i alla fall kändisar både i Sverige och utomlands som har pratat ganska öppet om sina problem. Bipolär sjukdom, panik, ångest. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Det är ingenting att skämmas för och det är någonting som man kan få hjälp för och då ska man få det.
Hakan, du har ju varit med här nu när vi har kört runt och snackat. Hur känns det att köra bilen i en sån här situation?
Det var jätteroligt faktiskt för mig. Det är första gången för mig också.
jag kan tänka mig att det är väldigt intressant att liksom få höra de här resonemangen från framsätet.
För oss det är jättenormalt alltså. Vi hör alltid, vi brukar snacka med kunderna, eller kunderna brukar snacka med oss. De frågar, vi svarar, eller vi frågar, de svarar. Det är så alltså. Men vi håller på att göra vårans bästa.